Känn er varmt välkomna till Kreativ Norrland med mig, Matilda Henningsson, och min goda vän Oskar Ribi. Med Kreativ Norrland så vill vi rikta ljuset på kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Vi vill lyfta era historier för att inspirera andra, sprida kunskap om branschen och inspirera fler att våga satsa på de kreativa och kulturella näringarna. Idag sitter vi tillsammans med den lösningsorienterade, initiativrika manusförfattaren och regissören Viktor Lindgren. Varmt välkommen till Kreativa Norrland, Viktor.
Tack.
Du har ju varit med och grundat filmföretaget Bauta Film som producerat flera prisbelönta spel- och dokumentärfilmer. På meritlistan finns bland annat titlar som Jag vill nå dig, och du har även gjort en skådespelarinsats i kortfilmen King Fury. Så kanske en enkel första fråga. Föredrar du att jobba framför eller bakom kameran?
Bakom.
Hur är det att göra skådespelarinsatser?
Jag tänkte säga att jag har inte gjort så många, men jag har ju faktiskt gjort ganska många. Det känns tokigt. Jag ser mig absolut inte som någon skådespelare. Men det har väl varit för att hjälpa andra som behöver göra en film. Så har man ställt sig framför. Men jag tänker också att det är bra. Och varje gång jag tvekat men ändå sagt ja till att vara skådespelare, tänker jag att det handlar om att man lär sig någonting när man är framför kameran. För det är det jag utsätter andra för hela tiden. Så att stå i den där skiten kan vara bra. Lärorikt liksom.
Om man tar Kung Fury, så fick väldigt mycket liksom medialt uppsving runt omkring sig sen när man lanserade.
Inte tack vare mig.
Hur var det att vara med i en sån produktion som ändå var en ganska stor produktion, får man ändå säga?
Det var en jätteliten produktion. Det var roligt. Jag stod uppe på en källarkontor, eller alltså vindsvåningskontor, sprang på en matta, alltså en sån här löpband som de hade målat grönt. Och så stod David Sandberg så här, kanske 15 meter bort bakom någon dator och bara pang, 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 pang. Och jag bara, vad händer? Han bara, jag skjuter dig. Och så sprang. Och så sköt han. Och så fick jag improvisera utifrån det. Så det var liksom lite så här, efteråt jag förstod vad scenen skulle vara. Och efteråt när jag såg hur han hade klippt ihop det, förstod jag, okej, jag är inne i ett kontor, jag är polischef. Och nu kommer någon in och skjuter mig här. Det såg ju bra ut. Men där och då förstod jag inte riktigt. Och det är väldigt roligt behind the scenes material på det där, när jag springer och ramlar till slut på det där löpandet.
Alltså det känns ju helt surrealistiskt att man inte förstår vilken scen man är i och det ändå blir bra. Mm. Alltså kontexten kan ändå är viktigt i ett filmklipp.
Jo visst, men David är väl David tänker genial, men inte alltid så kommunikativ. Det kan ju vara bra. Det blev ju äkta, för jag förstod inte vad som hände, och i scenen skulle jag inte förstås, men ja.
Innan vi kastar oss vidare in i hur det är att arbeta i filmens värld, så brukar vi starta de här poddavsnitten med en faktaruta. Så vi kör. Fullständigt namn.
Karl-Erik Viktor Lindgren.
Ålder?
38.
Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
Mano-impulsiv.
Man kan inte riktigt bara stanna vid mano-impulsiv.
Alltså mano, det är ju ändå ett mörkt.
Jo, men det är en dålig diagnos på mig själv. Men alltså, lite så manisk, det kan ju bli. Och så är impulsiv. Det kan ju vara något positivt att vara impulsiv.
Var är hemma?
Umeå.
Vad är kreativitet för dig?
Att få hålla på utan att tänka efter alldeles för mycket. Och få i... Med andra också, tycker jag. Alltså det krävs nästan att jag med andra hela, för att kunna vara kreativ och tycka att det är kul och att man hela tiden liksom rör sig framåt. Och när man tappar bort sig i det där lite grann och sen tar man ett steg bakåt och så blev det här, då har man liksom varit i någon form av kreativitet. Men det är svårt med kreativitet. Jag jobbar ju med det hela tiden. Jag jobbar mycket mer så här utbildningsmässigt också. Att jag jobbar med barn och unga och tar hand om deras kreativitet. Få fram deras kreativitet. Så det är ju väldigt stort. Men det är också ett sätt. Det är också ett sätt att tänka på, tänker jag. Och i det så måste man vara väldigt så här tillåtande. Och inte fastna på saker och ting, utan att vara i det här första rummet av ja, det här går att göra, inte tänka på vad som går att genomföra, utan att bara att det går att genomföra. Att man är lite orealistisk kanske, men i det, där är man kreativ, tänker jag. Det är väl kreativitet. Det är mycket kopplat till tanke, tänker jag.
Hur föddes din kreativa ådra?
Det vet jag inte, men jag har alltid hållit på, har jag märkt. När jag tänker så här på barndomen och vad man gjorde, så var det alltid olika saker. Och då tänker jag att jag var väldigt splittrad. Men det kanske inte var. Det kanske var att jag var så här kreativ och höll på med massa olika saker. Men jag tycker alltid att jag har haft svårt att hitta min identitet. Att man är någon form av konstant identitetskris därför. Men det kanske inte är så farligt. Det kanske är en identitet också. Att man är så här, håller på med mycket olika saker. Och att det är kreativitet. Liksom att det är, ja. Jag vet inte riktigt hur den föddes. Jag vet bara att den har som varit där när jag tittar på den. Alltså när jag tittar tillbaka så har den som alltid varit där. Morsan var bra på att rita. Jag blev bra på att rita. Och sa hon att jag hade fått det från henne. Jag kanske ger det till morsan. Fast farsan också. Farsan har alltid varit byggarbetare. Han är jättekreativ. Han hittar på lösningar hela tiden. Så jag kanske fick det från dem. Att de har gjort mycket. Sen har jag alltid fått hålla på mycket så här. Jag fick alltid hämta så här verktyg och farsans bil. Och så byggde vi saker i skogen. Till slut hade vi en koja som hade 7 våningar. Så där. Det är väl bra. Alltså, man får hålla på.
Det är så många barn som är avundsjuka, inklusive mig själv. 7 våningar.
Mm. Det är den där killen som alla vill vara med när man var liten. Han har 7 våningshuset.
Omöjligt att vara med, för att han höll alltid på med något.
Hur jobbar du, som ändå har varit i filmbranschen nu i några år? Jag misstänker att du både har haft dem, både highs och lows i den, bli bedömd på det senaste du har skapat. Hur jobbar du för att någonstans ha den motståndskraften till att ändå fortsätta och hålla på med det som du, din inre drivkraft?
Mm. Ja, men det är ju intressant. För att man, alltså om man ska bli, man blir hela tiden bedömd av andra när man håller på med film. Då får man skicka in och så ska en konsument titta på det och ska säga ja eller nej. Och sen då pratar typ folk om ens verk, om det man har gjort. Om folk pratar om man är aktuell eller om man är het eller up and coming och sånt där. Och det blir man ju galen på, tänker jag. Jag tror att jag är känslig också, så jag klarar mig inte av det där. Jag kan inte se kulturnyheterna heller. Alltså det är man som skärmar mig från det där på något sätt. Och då tänker jag att man får bli, eller jag blir kompis med mina filmer och mina historier, så jag har dem i huvudet och då är de som mina. Och så blir jag kompis med mina karaktärer, även de som är antagonister och skurkar. Men att jag har dem som där uppe i mitt huvud som mina kompisar. Och så sen är de typ viktigare än vad andra tycker om dem. Och då tänker jag att de är verkliga och att de finns kvar. De är som där hela tiden. Och att jag gör inte filmerna och jag håller inte på att skriva det här, det jag gör, för att andra ska titta på det, bedöma det och tycka om det. Utan jag gör det för de här karaktärerna i mitt huvud, typ, för att jag tycker om dem. Då blir man som ett med dem istället för att försöka göra någonting som blir, ska passa in. För varje gång jag försöker göra någonting också som ska passa in och typ så här, nu har jag gjort någonting som jag tror att folk kommer läsa och tycka om, då har de inte tyckt om det.
Men vad fint, då är det som att du fortsätter äga narrativet.
Mm.
Och låter inte andra få liksom ta över det.
Mm. Ja, men jag tänker att man kanske blir motståndskraftigare då. För jag märkt också ibland att man inte alls är särskilt motståndskraftig, att man kraschar för att man inte kom in på Berlin filmfestival med de här 2 filmerna som jag faktiskt tyckte var ganska bra. Så bara, nej, nu blev det ingenting. Och jag menar, så känslig kan man inte vara. Man måste liksom äga det själv på något sätt. Men det är svårt också. Man jobbar ju ofta tills man är helt sprängd och liksom på gränsen. Och så sen då efter det ska man även bli bedömd. Alltså det är en soppa.
Hur fungerar processen när man håller på att skapa film? Man skriver manuset, man liksom spelar in och liksom producerar och sådana saker. Och sen så lite som du beskriver, att det är först efteråt man är klar som du faktiskt får en, någon form... Det är innan du drar igång som någon säger ja eller nej, du får budget för det här. Mm. Och sen även efteråt när du är färdig, när någon ska säga ja, men det där var bra eller det där var mindre bra. Finns det på något sätt man har liksom någon form av peer review- under processens gång från externa parter som kan någonstans vara med och tycka till? Eller hur jobbar ni inom Bautafilm?
Nej, alltså det är väldigt sällan man liksom kommer in och stämmer i bäcken på något sätt, utan man kör iväg med den här liksom skutan och så, eller med det tåget, och så sen tittar man på det efteråt. Men jag försöker ändå liksom kontrollera det här och säkerställa att jag har det jag ville ha, att jag fått ut det jag vill av inspelning och så. Så att jag brukar klippa det parallellt på inspelningen, så att man tittar på dailies, det man har spelat in under dagen, och sen är det någon som klipper det, och så kan vi titta på det också och se, så här, stämmer det här, har jag fått ihop det, kommer det att funka mot resten, okej, men det här nyanserna finns hos den här skådespelaren i den här scenen, bra, då kommer det säkert funka i nästa. Så det är ett bökigt sätt, det blir nästan som att dubbeljobba, att man börjar med postproduktion innan, medan man är på inspelning. Men jag tycker det är ett bra sätt för att känna att man har kontroll och känna att man har fått det eller inte. För att jag inte bara att jag vill få så att storyn funkar, vi har fått med allting, utan jag vill få så att det känns liksom äkta, och att det, att skådespelet, att det aldrig lyser igenom att det är skådespel. Alltså jag vill få fram det där. Det är det jag tänker, att jag är bra på det där autentiska, och om inte jag lyckas få till det, men då måste jag göra om tills jag får till det.
Hur gör man det där?
Ja, det är ju en lång process, men jag tänker att det är mycket att hitta skådespelarna. Alltså först skriva så att det blir bra, så att man har en historia som är intrikat och engagerande och spännande och liksom bra, som eller som lyfter viktiga frågor och intressant så här. Och så sen ska man hitta skådespelare. Jag jobbar nästan alltid med amatörer eller oskolade skådespelare, försöker hitta dem liksom under radarn. Det är så svårt att ta in en kändis som ska bli den här karaktären som jag hade i huvudet. Ja, jag har försökt göra det. Det har gått jättebra. Det var jätteenkelt att spela med och liksom ha bra skådespelare, skolade skådespelare. Alltid funkar bra. Men jag dras ändå till att jag vill hitta dem under radarn som inte liksom har blivit definierade redan av alla andra roller de har spelat. Så jag lägger väldigt mycket tid på casting. Alltså jag får runt månader. Ja, det kan säkert bli liksom att jag jobbar med det i ett år, två år, för att hitta skådespelare som känns som rollerna. Och parallellt med att jag är och castar, så skriver jag också om manus och karaktärerna. För då träffar jag dig och så tycker jag bara, men du hade ju de här kvaliteterna. Han var jätterolig när han var så. Ja, men det här skulle jag behöva vara mer av i karaktären. Så karaktärsbygget sker också parallellt med att jag är ute och letar skådespelare. Och sen smälter det där ihop, och när jag väl står på inspelningsplats, då har jag en skådespelare som är skriven utifrån, och jag har en karaktär som är skriven utifrån den personen, den skådespelaren, och som jag känner att jag typ har kontroll på. Och då är inte jag lika beroende av manus heller och av repliker, utan då kan man liksom improvisera och man kan vrida och vända och ändå behålla den här liksom karaktären. Och då brukar jag också göra så att jag repar innan. Jag är lite försiktig med att repetera för mycket repliker. För att då tycker jag att det blir som att man lär sig ett sätt att rabbla repliker, och sen då låter det som rabblade repliker när man sen tittar på materialet. Så då brukar jag repetera scener som påminner om de här scenerna som jag sen ska göra, som är liksom rätt känslolägen. Annars ska jag bli arg eller ledsen eller någonstans mitt emellan. Ja, men då testar jag göra en sån scen, fast inte samma scen. Och sen då går jag över till den scenen som jag då har skrivit, och då går vi igenom den ganska kort egentligen. Sen spelar vi in på den. Så att det blir nästan en blandning mellan improvisation där. Men jag känner och den här skådespelaren känner att man har kontroll på känslolägena och sådär. Så brukar jag jobba. Det låter jävligt omständigt här. Men det är för att försöka få fram den här, det som känns väldigt äkta. Och jag har fått ganska mycket, utan att vara allt för självgod, så har jag fått mycket så här beröm över personregi. Att karaktärerna känns äkta och att skådespelarna kommer fram. Det är inte bara jag, utan det är duktiga skådespelare givetvis. Det tar lång tid att hitta dem.
Men jag inser nu, tillbaka till David, Kung Fury och David-diskussionen. Det kanske var en strategi att inte låta, alltså om man inte är en professionell skådespelare som kan hantera det liksom för mycket regi, kanske var genidrag att inte veta exakt att du blev skjuten i den här situationen. För då kommer ju de äkta känslorna liksom, som man kanske har svårt att frambringa om man inte är skolad då helt och hållet.
Mm, jag köpte det arbetssättet.
Otroligt intressant att lyssna på. Jag först kan verkligen också förstå nu att du sen så här sparar dem, bär med dig dem. För att de blir ju väldigt, jag förstår att de blir väldigt kära dig om man jobbar, har en sån där lång inarbetningsprocess med liksom personerna. Att du ändå kan bära med dig dem i.
Men det är också farligt att skriva för länge. För om jag sitter och skriver för länge, då har jag fått den där karaktären framför mig så himla starkt. Och då när jag ska ut och kasta, då bara, den här fanns ju inte, den finns ju bara i mitt huvud. Så det är nästan bättre att börja liksom så här kasta lite parallellt och söka. Och så bara, ja men den där härliga dialekten, han var ju jäkligt bra på det. Men då måste jag ändra här i karaktären. Så att det där måste ske liksom parallellt. Men det är ganska bökiga liksom arbetssätt. Enklare skulle vara att skriva klart någonting, det är det här vi kör på. Okej, den här skådespelaren plockar in och så.
Men det blir som när du har läst en bok och sen ser du filmen och så är det liksom, har du skapat en bild ifrån boken och så är det fel i filmen och man kan typ nästan inte se filmen för att boken har liksom färgat av sig för starkt på en. Nu kommer en fråga. Du beskriver själv att du har ett stört CV. Kan du utveckla det lite grann?
Ja, men att det är så spretigt, tänker jag. Att jag har gjort så många saker. Men det tror jag är för att jag hela tiden vill göra saker, att jag är som otålig och så vill jag testa nya saker och då blir det som att jag kastar mig in i saker och ting hela tiden och så blir det inte så bra och så är det som att jag är så här obekväm där och, men jag testade och så sen fick jag någonting gjort och någonting ut av det, det kanske bygger en bra helhet, inte vet jag, men det är väldigt spretigt med allt jag jobbat med, från jobba på tv, jobba som byggarbetare, betongarbetare, jobbat på industri. Jobbat mycket med barnprojekt. Jobbat mycket med så här, att utveckla estetiska läroprocesser inom skola. Och hållit på med musik av dess olika slag. Ja, och skådespelat och mycket då regisserat och klippt. Och ganska mycket så här tekniskt inom film har jag hållit på med också. Så det är som, jag har inte bara kört, alltså det är väldigt inte spikrakt. Och så har jag aldrig utbildat mig heller. Alltså så att jag har alltid bara hållit på med olika saker. Det är som var min utbildning. Jag är inte så duktig på att så här, sitta ner och koncentrera mig. Bli tillsagd vad jag ska göra. Läsa och skriva. Så jag har alltid gjort saker istället. Och då blir det lite stört.
Du var ju med och grundade bolaget Bauta Film. Och som jag förstår det så har ni en ganska annorlunda affärsmodell jämfört med andra filmbolag.
Mm. Jag tror det. Eller alla blir som att de höjer lite på ögonbrynen när man pratar om det i alla fall. Nej, men så här var det. Vi, Fredrik Oskarsson och Oskar Östergren höll på med dokumentärfilm. Oskar Oskarsson, jättebra namn. De hörde av sig till mig när de hörde att jag skulle sluta på Film Österbotten. Och så sa de, ska inte vi bara starta någonting tillsammans? Kan ni göra lite större saker? För de tror jag tyckte att jag var driftig och att jag hade hållit på mer med spelfilm, de mer med dokumentärfilm. Och då sa jag, ja, men då har vi en producent vi ska ha med oss också, vi måste prata med henne. Då pratade vi med Therese Högberg. Therese blev glad. Och plötsligt var det som att vi fyra då skulle börja jobba tillsammans med varandra. Vi hade inte jobbat tidigare. Alltså, typ så här 5 år tidigare hörde jag av mig till dem och så bara, tjena, jag är arbetslös, kan jag få jobba lite på Oskar Oskarsson kanske? Och de bara, nej, alltså vi har knappt egen lön så att vi kan inte anställa någon. Vad trodde du? Men plötsligt så var vi då tillsammans och skulle starta någonting. Men det var rätt bra för att då Therese kunde ta mer producentrollen och vara projektledare. Oskar har fått en tydligare roll att han jobbar också mer som producent, men han var i Tärnaby, Therese var i Umeå, så han tog mer norröver och han har även mycket att göra med samiskt filmskapande och han var mer dokumentär, Therese var mer fiktion, jag regissör för fiktion och Fredrik hardcore dokumentär, dramaturg, svinduktig klippare. Så vi hade som våra, märkte bara, men det här är ju bra, vi har ju som våra olika ben vi står på. Och så är vi från Dorotea, Tärnaby, Lycksele, Holmsund. Så vi får också en geografisk spridning på det och olika nätverk. Sådär. Så det blev en bra helhet av det. Och då när man inte känner varandra så himla bra sen innan, då är det som att man får sätta sig ner och verkligen fundera på hur ska vi göra då. Och vi skrev någon form av manifest, tänker jag, och att vi skulle dela på allting som kom in. Och om någon drog in en film och så bara, vi har 3 miljoner i budget här, säger vi. Ja, men då, det som blir tilldelat på Bautafilm utifrån att du har dragit in det här projektet, det delar vi på 4, alla får 25%. Om någon vinner ett pris på en filmfestival och får 100 000 kronor, ja, men då delas det 25 000 kronor var. Så att det alltid är att vi delar på det, att vi är tillsammans i det. Och på så sätt sätter vi också filmerna, tänker jag, projekten längst fram hela tiden. Och därmed också bolaget. Så jag tycker att det har varit ett jättebra sätt. Men många andra har ju som sina enskilda, och så sen går man in och så sen konsultar man på de timmarna, eller man har det här arvodet utifrån att man är klippare och sådär. Då blir det som att man jämför sig mycket mer, tror jag. Och så går det mycket energi och kanske en del hjärnspöken åt till att reda ut sådana grejer. Och passa och fungera i den modellen, typ. Men våra modeller var enkel. Jag tror att det var jättebra, för vi ändå har hängt ihop i 11 år nu som
i
bolag.
Med och i motgångar.
Ja, men verkligen så. Och det är ju så jäkla bra också, speciellt i motgångar. För då är det bara, ja, man vet att man ändå kommer ha betalt. Man kommer inte bli utkickad från företaget. Man kommer inte liksom hamna på gatan ekonomiskt. Så man har en trygghet i det. Och så just att man bara får gemensamt ta den där motgången också. Så här. Och sen när det är bra, när någonting har gått bra, om vi har fått landat en finansiering av en film eller man har vunnit ett filmfestivalpris, ja, men då firar man ju också det tillsammans.
Det är roligare att fira med andra också.
Ja.
Så det är ändå vinn-vinn, tänker jag.
Jag är så jäkla glad att jag har Bautafilm, att det blev det här gänget liksom. För vi är ganska olika ändå, men det berikar. Men jag tänker att det är det som är roligt med film också, att man alltid måste jobba i lag. Det går fan inte att jobba själv bara och hålla på och vara Bob Dylan uppe på vinden själv liksom. Alltså det, så att man är hela tiden beroende av dem man har runt sig och de team man skapar, de sammanhang man är med i. Det tror jag är jätteviktig del av film. Jag tror att det är en rolig, stärkande del av att hålla på med film också. Hela det här lagarbetet, det är konstant lagarbete liksom.
Hur ser det nätverket ut av filmskapare och andra kreatörer inom den branschen? Hur ser det ut här i regionen? Hur ser ditt nätverk ut? Hur jobbar ni i det?
Ja, alltså jag jobbar ju ganska mycket med ungdomar till vardags. Så jag tycker att man hela tiden har en liten återväxt. Men det är väl för att jag kanske har fingrarna i vattnet, vad heter det? Ja, ni förstår. Så jag tycker att det hela tiden finns en återväxt. Och att, att man är positiv till det också. För det är ganska många som ändå flyttar till Stockholm när de väl har fått sig ett CV och kan en profession. Typ, så här. Så det är lite tråkigt att det försvinner ut folk. Så man försöker liksom värna om att man har en återväxt i det. Sen finns det ju sjukt mycket duktiga människor här, om vi säger Västerbotten. Och det är en känsla, tycker jag, av att man hjälps åt. Att bara, nu är jag panik, jag ska in en sak nästa vecka. Jag måste ha bilder till den här ansökan. Alltså, jag har inte tid att fara ut och ta dem själv. Jag har dem inte. Kan jag få ta massa bilder ur era filmer typ? Skicka till mig. Då får man ju svar. Det är inte så här bara, Du konkurrerar med min ansökan, så här kommer du inte få några bilder eller någon hjälp. Och jag har i alla fall försökt banka in det där att man ska inte prata om konkurrens. Alltså det finns inte. Och därför, om man börjar tänka utifrån konkurrens, då blir det blir som något svart hål liksom. Så jag tycker att det finns duktigt folk och att man framförallt är duktiga på att hjälpa varandra.
Jag har förstått att du ser på din egen roll mer som skapande än kanske liksom producent när du tar fram film.
Mm.
Det korta svaret, ja. Om du vill utveckla den.
Jag ummar. Ja, alltså jag tänker att det är skapandet som jag ska vara bra och hitta på liksom koncept och få fram det. Och så sen krävs ju någon annan kompetens för att liksom kanske göra det görbart och för att få ut det. Och där ska inte jag vara kladda så mycket, utan jag ska försöka vara i filmidéerna och bland karaktärerna och historien så mycket som möjligt. Verkligen koncentrera mig på det. För annars tror jag att jag kommer bli pragmatisk och försöka så här, ja men då måste jag skriva det eller göra det på det här sättet för att få in det. Eller jag kanske behöver göra en sån här karaktär för att då kanske det kan appeala. Och jag borde göra en sån här crosscasting för att då kommer det, vi har större chanser att få igenom. Och då kommer hela jag vattnas ut i det där. Så jag försöker vara egen och stark i det man skriver och skapar. Och så sen försöka då med hjälp av andra duktiga se till att det går att göra någonting av det. Så att man inte är så himla anpassad efter vad liksom man tror att de vill ha. Eller vad som kommer att sälja, vad som kommer att funka. Alltså det låter ju också envist på något sätt. Men jag tror att jag blir bäst om jag verkligen bara försöker skriva och skapa utan att tänka på så himla mycket på hur det ska ta sig emot eller att det ska funka. Det kan man ta sen, så att man är i första rummet. Så att man är i första rummet först och där får man vara fri. Och så sen måste man ändå börja gå in i de andra rummen av att till slut kunna komma fram till någonting verkställande.
Vad hittar du inspiration till att nu ska jag skriva om det här?
Det är mycket att man ser någonting eller man ser en karaktär eller ser en person sitta på ett tåg och se ut på ett visst sätt och så bara vart kommer den ifrån, vad har hänt där? Så jag tror att man försöker se hela tiden. Sen lyssnar jag på musik och då blir det som små musikvideos i huvudet på mig och så blir det, kan det bli små scener och så bara vem är det som egentligen lyssnar på Paul Simon? Och så bara jo, det är den här prästen som håller på att bli dement. Okej, okay, vad gör hennes son då? Jo, men han gör ju det. Och då så här, det fladdrar det vidare.
Men är det ofta karaktärer?
Ja, jättemycket karaktärer. Det är verkligen så. Jag är ju väldigt förtjust i människor, möta människor, människor av olika slag. Jag handlar mycket saker på Blocket och Marketplace. Och hälften av det är bara för att jag ska få och träffa människor. För då köper jag någonting som jag egentligen inte behöver. Och så far jag till dem och så tjänar man på dem och pratar lite grann. Så får man titta in lite hur de bor. Eller de hade den där bilen. Eller varför kom de hit på det här sättet nu? Ja, så då stöter jag på folk.
Du berättade att ett av dina senaste projekt är en corona-inspirerad film.
Mm. Men det är min sambos projekt. Men hon drog in mig i det. Hon är ju regissör. Och hon har gjort en film som handlar om en far eller en pappa som är så här. Hon har gjort en film som handlar om en pappa som blir väldigt rädd och orolig i början av en pandemi. Och då börjar han stänga in sin dotter för att skydda henne och sen blir de som kvar i den där lägenheten. Och då blev det givetvis jag och min dotter som skulle spela.
Så då kommer skådespelare ytterligare en gång på ditt stökiga CV?
Ja, det var väldigt speciellt för att då är det så här, jag ska spela mot min treåriga dotter. Men vi kollade upp materialet. Det kändes riktigt konstigt när vi spelade in för att det var helt omöjligt att ta omtagningar och så där, för att de gjorde aldrig samma sak två gånger. Men vi tittade på materialet nu, det var ändå coolt. Alltså, och det var ju en väldigt konstig situation alltså. Det var nästan som ett experiment, men jag är glad att Anna gjorde den här filmen och att hon utsatte mig för det. Jag tänker man lär sig mycket av att stå där i den här konstiga skärselden och ha en kamera på sig också.
Viktor Lindgren, stort tack för att du gästade Kreativa Norrland.
Tack för det.